Och nu, sade han, har vi mycket att tala om med far och mor. Sten och soldyrkan. Dovan och jag talade ofta om det brödraskap som levde högt upp i bergen i sin helgedom bland de höga barrträden. Och vi väntade så tålmodigt vi kunde på deras löfte om att kalla oss till att besöka dem tillsammans med Harvata. Vi tänkte på deras stillsamma liv, deras dagar som de tillbringade med studier av de himmelska mysterierna och människans eget liv. De levde själva efter naturens lagar och planen hos universums arkitekt. Så som den hade avslöjats för dem, nämligen att de skulle verka för det naturliga och andliga livets utveckling på jorden. Vi tänkte på dessa män med förundran och vördnad, vilka så tålmodigt strävade till den stora vita andens ära och som gjorde allt vad som stod deras makt för att hjälpa mänskligheten. Harvata hade sannerligen talat visdomens ord när han sade oss att de var budbärare vilka var kända av den stora vita anden, Amaru, för att lära oss något av gudarnas visdom. Ty bland annat lärde de honom att människan tack vare lydnad under broderskapets lagar och rättfärdigt, skulle få förmåga att styra luftströmmarna och vindarna och leda naturandarna till att arbeta med gräs, växter och träd och därigenom säkerställa rika skördar av frukter och säd för dem som älskade dessa varelser. De hade också lärt prästerna bland majafolket vissa riter och ceremonier, som skulle bringa hjälp från de fem elementarandarna jord, luft, eld, vatten och eter. Varken Tovaron eller jag skulle glömma de stora grupperna av människor från när och fjärran vid de olika årstidernas högtider, när alla stammarna deltog i processioner in i templet, vilket var beläget ovanför Vilomia. Genom att vara öppet för solen och vindarna och kalla naturkrafterna, och med himlen som tak, intog det ett dominerande läge på en platå, varifrån man hade utblick mot horisonten av en bergskedja med snöklädda toppar. En dubbel cirkel av stora stenar, vilka vägde många ton, stod djupt rotade i jorden som enorma pelare runt ett altare, vilket var utskuret från den heliga, blå sten som sades ha kommit från solen. Stenarna i den yttre cirkeln hade placerats exakt så att de representerade konstellationer och planeter, och altaret i mitten symboliserade den av majafolket yrkade solen inom zodiaken. Vårt folk dyrkade naturligtvis inte så mycket den synliga solen, vars värme och ljus gav oss skördar och frukt, utan mer den osynliga, andliga solen som ansågs vara den synliga solens själ. Vi dyrkade inte heller så mycket de fysiska planeterna och konstellationerna, som änglarnas utstrålning eller det inflytande som vi trodde kom från dem. Och medan ett sådant utflöde eller en sådan inverkan från solen, planeterna eller konstellationerna ansågs ha inflytande på varje människas liv, var våra ceremonier och ritualer avsedda att frammana dessa krafter och att rikta dem mot folket, så att vi genom att tillbe naturen, vilken symboliserades av solen och zodiaken, också tillbad verkligheten bakom uppenbarelsen av de himmelska kropparna. De stora stenarna i templet hade rests genom magi. Något annat var inte möjligt, då många av dem vägde många ton. Man trodde att stenarnas beståndsdelar eller element, huvudsakligen ren kisel, hade slungats ner eller manats ner genom magi från etern, vilken omger jorden som fått form och blivit placerade under kontroll av de andar som behärskar mineralriket och som arbetar under prästerna. Stenar med samma vikt finner man fortfarande i ruinerna längs kordillererna, vilket är en gåta för forskarna. Den kunskap som heliga män delgav majafolket och som långt överstiger våra dagars kunskaper, spred sig till Egypten och Indien, där den kom till användning vid byggandet av tempel och pyramider. De tre översteprästerna i Vilomek-templet var utsedda till väktare av det heliga ljuset, var i anden var koncentrerad. Detta ljus kom inte från lågor eller brinnande ämnen. Det var en manifestation eller en koncentration inom mitten altaret. Och det strålade och lyste både dag och natt. De största högtiderna var årstidsbetonade, och alla stammarna deltog i dem. Först inträdde en procession genom den västra porten, föregången av deltagare som bar frukt, säd och källvatten och andra människor som sängde rökelsekar med brinnande väldoftande örter. Väl inne delade sig processionen, och med taktfasta rytmiska steg styrde den ena hälften mot nordost och den andra mot sydväst. Två stora cirklar av tusentals män och kvinnor rörde sig sålunda, den ena innanför den andra, som två hjul i motsatt riktning i perfekt rytm. Lovsånger och tacksägelse till Gud sjöngs under vandringen, vilken pågick dag och natt. Först i cykler på 3x3, vilket symboliserade treenigheten, Guds kraft, visdom och kärlek. 3x3 eller 9, den fulländade människans tal. Därefter kom en paus, en tyst väntan, varefter de båda cyklarna började röra sig igen, den ena i motsatt riktning mot den andra i perfekt rytm. Nu gick deltagarna runt 5 gånger, återigen 5 gånger och sedan ytterligare 5 gånger, varvid de 5 ronderna symboliserade och åkallade de 5 elementens gudar eller härskare. Sedan inträdde åter en paus, en väntan, medan kraften stadfästes i deltagarnas hjärta och själar. Därefter upprepades detta 7x7, och under varje rond åkallades de 7 änglarna från de 7 planeterna. Man trodde nämligen att planet, änglarna kunde vara till hjälp för mänskligheten och därför gjorde man den 7-faldiga vandringen för ett 7-faldigt mottagande av änglarkraft. Nu följde en cykel på 12x12, denna gång avsedd för gudarna i de 12 konstellationerna eller tecknen i zodiaken. På detta sätt hälsades de, ty man trodde att de var närvarande vid dessa möten. Jordens och himlens gåvor, vilka så ofta tas emot med otacksamhet våra dagar, mottogs med tack och lov. Vid tiden för sådd bad man böner om rikliga skördar, och vid skördetiden åkallade man de mindre gudarna. På det sättet hyllade Harvata och hela hans folk naturkrafterna för deras välsignelsebringande ingripande i människornas liv. Vi var övertygade om att de små varelserna hjälpte oss. I elden på härden där vi lagade vår föda och i lägerelden på kullarna fanns en ödla eller eldande, och tack vare den fick vi värme. All växande säd fick sin näring genom myriader av små varelser ledda av dess gud. Vi visste att det var klokt att samarbeta med dem och att aldrig utmana dem genom överilade handlingar, självhävdelse eller olämpligt uppförande. Maya-folket tillbad en universell, opersonlig, högsta gud, som visade 4 sidor av sig själv, nämligen, kärlekens gud, kraftens gud, det godas gud och det ondas gud, förgöraren. De fick lära sig att förgörelsen spelade en viktig roll i människornas utveckling och i universum, ty det onda var ett prov som testade människosjälen och arbetade på att avlägsna allt som var svagt och uselt från människosjälen. De tillbad också mindre gudar som stod dem närmare, men alla dessa gudar fanns till inom den enda guden. Maya-folket värdade de änglar och gudar som härskade över de 5 elementen. De dagar då dessa stora processioner för sig gick varade ceremonierna från gryning till skymning och hela natten igenom. Alla som tröttnade blev ersatta av andra. En natt väckte Tovan mig och bad mig att tillsammans med honom klättra upp till stentemplet på berget ovanför Vilome. Vi hörde sång i mörkret och kunde se ett ljus, som lyste ovanför oss. När vi kom upp till templet, hade de vandrande cirklarna stannat. Alla deltagarna stod vända med sina ansikten mot centralaltaret, som nu var upplyst. Ljuset strålade från stenens mittpunkt. Vi smög oss in på våra platser och stod trollbundna inför eldceremonin, från vilken de nordamerikanska indianernas lägereldsritual härrör. Vi betraktade de 3 högväxta prästerna som med utsträckta armar kallade på eldanden. Vid deras fötter låg en liten hög av torra stickor, och plötsligt såg vi en ljusgnista högt ovanför oss som växte. Den svävade stilla ett ögonblick, sedan sänkte den sig ner mellan prästernas uppåtsträckta händer och ner till stickorna, vilka flammade upp när gnistan vidrörde dem. Vandringen återupptogs. Tovan och jag intog våra platser i kedjan och rörde oss framåt tillsammans med de andra i denna högtidliga ritual. Harvata hade öppnat mina ögon för naturens dolda krafter, och jag kände att de stora andarna, som härskar över de små varelserna, högväxta, opersonliga men inte ovänliga och som var i besittning av stor makt, nu befann sig helt nära oss. Jag kände inom mig att jag var deras barn och jag var utan fruktan. Jag var snarare fylld av en obeskrivlig kärlek, en sympati, en förståelse för deras tålamod och hjälpsamhet, vilken attraherade vänlighet och en känsla av gemenskap. Hur skulle det kunna finnas något annat än kärlek och brödraskap en sådan natt? Min själ föll in i rytmen, mitt hjärta svävade i högre rymden med sång vid ljudet av 10 000 fötter. Sången från oräkneliga röster steg mot stjärnorna. Himmelska varelser sänkte sig ner för att välsigna oss. Hela universum omslöt oss med kärlek. Allt genomträngdes av gudomlig närvaro. Vi vandrade i templet hela natten. De tusentals människorna rörde sig framåt i perfekt rytm med nästan samma andetag och tanke. Till och med de strålande stjärnorna tycktes vänta på den magiska gryningen. Då kom ett svagt grått ljus i öster, och över horisonten såg vi strimmor av grönt och purpur, bergstopparna färgades ljusröda, vilket djupnade till blodrött på de mest avlägsna topparna. Nu vände sig alla mot öster med utsträckta armar och öppna händer. Plötsligt steg solen upp över horisonten och en ny dag var född, en dag som skulle bli rik på skaparens och livgivarens välsignelse. Minnestals invigning. Med dessa ritualer visade Maya-folket sin vördnad för gudarna i himlen och på jorden. De erkände deras betydelse för människornas liv och förstod att allt mänskligt liv skulle upphöra utan deras bistånd. På de föregående sidorna har det getts en allmän beskrivning av de ceremonier som förekom varje halvår, och vid vilka alla samlades. Men det förekom också andra ceremonier, varav somliga ägde rum i det vita templet ovanför Vilomek. Framför altaret eller på det samma kunde man se zodiakens tecken och planeternas symboler utskurna i dyrbara stenar, vars färg överensstämde med planeten eller tecknet i fråga. Solen flammade i rent guld och var prydd med rubiner i mitten. Månen var smidd i silver, Jupiter i mörk safir, Venus i turkos, Saturnus i smaragd, Mars i ametist, Merkurius i flammande orange, kräftan orangegul, lejonet rent gul, jungfrun gulgrön, vågen rent grön, skorpionen grönblå, skytten rent blå, stenbocken blåviolett, vattumannen rent lila och fiskarna lila röd. Andra sammankomster hölls i grottemplen i bergen för studium av de hemliga mysterierna. Även här övade prästerna noviser för invigning i de enklare mysterierna, det vill säga för att utveckla deras inneboende krafter, anden i hjärtat och huvudet, guden inom dem. Undervisningen var uppdelad i tre etapper. En elev i första graden undervisades i 7 år, innan han eller hon ansågs vara redo för de svårare proven. Från första till andra graden tog det 3 år till och sedan ytterligare 2 mellan andra och tredje graden. Det tog således 7 år innan någon form av invigning skedde och 12 år innan eleven ansågs vara mogen att tjäna i brödraskapet. Elever av båda kön hade att genomgå denna långa undervisning. Under de första 7 åren måste han eller hon lära sig att behärska alla personliga önskningar och ambitioner, så att den fysiska kroppen, nervsystemet, känslorna och hjärnan kunde kontrolleras av det högre jaget. Bland de svåra prövningar som eleven hade att genomgå var förhållandena i de lägre astralvärldarna, vilka en del människor måste passera igenom efter döden. Medan hon ännu lever i den fysiska kroppen måste somliga människor uthärda astral och andlig tortyr. Avsikten därmed var att uppnå kontroll över det fysiska, emotionella och mentala livet genom det högre jaget. I processen med att träna kroppen och sinnet att lyda, måste eleven genomgå lidanden och prövningar av olika slag för att prova sin viljestyrka i förhållande till köttets svaghet. En av de svåraste var att bränna sig över altarelden. Till att börja med band man samman händerna och höll dem över lågorna. Smärtan var olidlig, men senare blev viljan så behärskad att ingen smärta kändes och inget är syntes. Direkt därefter kom provet i istemplet. Där adepten måste stanna hela natten. Sådana övningar beskyddade kroppen mot intensiv värme eller kyla och lärde novisen hur tankens kraft kunde användas för att bota skador, till exempel vid olycka, händelser. Förmågan att uthärda obehag är en egenskap som fortfarande skattas högt av de nordamerikanska indianerna. Adepten måste också genomgå taprhetsprov och lära sig besegra fruktan för smärta och lidande. Och genom långa perioder av avhållsamhet måste han hålla fast vid den heliga lagen om kyskhet, medan han vanligen utsättes för svåra och subtila frestelser. Maya-indianerna höll inte strängt på celibat. Men avhållsamhet förordades förutom under särskilda tider när en man och en kvinna ingick äktenskap under ledning av Venus gudar, vilka ansågs behärska skapandet av den fysiska kroppen på jorden. Dessa och andra prov upprepades ända tills novisens vilja segrade, men om han föll igenom, avvisades han med rituella ord som betydde, avlägsna dig härifrån, främling, och bad solens gud att ge dig större styrka. Min barndom inföll sedan den gyllenåldern var förbi, men den religiösa undervisningen hos det vita brödraskapet fasthöll vid de principer som ledde till människans fulländning, principer som kom till redan vid livets uppkomst. Det ideal som framhölls för adepten var Guds ljus inom människan. Inte förrän jag hade genomgått proven för mod och uthållighet, och lärt mig att behärska min benägenhet för slarv, lättja, själsvåld, snikenhet och tyglat alla slags överdrifter inklusive kyskhet, fick jag tillstånd att inträda templet och bo där. Jag hade nu fått det lösenord som bara en adept kunde få. Från den dagen besökte jag min familj och mina vänner sparsamt. Tempel där noviser fostrades bestod av naturliga grottor djupt inne i bergen. Här bodde jag i 3 år i en grotta, vilken var öppen för solsken och luft och som hade utsikt över en sjö. Ibland kunde jag långt borta se människor av min egen stam färdas i kanoter på sjön eller se rök från deras lägereldar. Ofta längtade jag efter sällskap med andra människor, jag var sannerligen mycket ensam. Invigningen i skolan var ingen lätt uppgift vare sig för kropp eller själ. Under de 3 åren mellan första och andra invigningsgraden fick jag daglig undervisning av prästerna och prästinnorna. Medan förberedelsen för första graden huvudsakligen gällde kroppen, dess förmåga till uthållighet, styrka, mod och motstånd mot sjukdom, vilken bara ansågs vara en form av lättja, hade jag sedan att motstå andliga frestelser. Min barnsliga tro och förtröstan på Guds godhet utsattes nu för oro, tvivel och rädsla, så att den styrka och övertygelse jag tidigare hade haft tycktes ohjälpligt förlorad. Vid förberedelsen för andra graden fick jag lära mig att träna min observationsförmåga och att använda det mod som jag hade övat inför fysiska prov. Under den korta tiden av 3 år försökte jag förvärva ett visst mått av andlig och moralisk stadga och jämvikt, som utan sådan träning kanske skulle ha fodrat ett helt liv eller flera inkarnationer. Och även sedan jag återvänt till världen utanför, måste jag tillbringa långa perioder av studier och meditation över naturens under, genom att observera vindarna och luftströmmarna, molnen och deras formationer, både dag och natt och att lära mig förutsäga vädret. Jag lärde mig också den magiska konsten att framkalla regn, hur man skulle styra luftströmmarna så att de förde molnen till den trakt där de behövdes. Detta för att Tovan och jag, när vi blev vårt folks härskare, skulle kunna förutspå vädret och råda och varna människorna beträffande tiden för sådd och skörd. Jag fick också lära mig att bruka jorden, att plöja, så och skörda. För att uppnå andra graden måste jag också vara kunnig enligt prästernas måttstock i sådan konst och sådant hantverk, som var till nytta för människorna inklusive odling och lagring av föda, framställning av material för kläder, hushåll och andra levnadsförhållanden. Vi betraktade stjärnorna nätterna igenom och studerade deras inflytande på människans kropp och sinne, hennes hälsa och framtid, hennes själ och andliga utveckling. Lärotiden före den andra graden kan sannerligen beskrivas som en kurs i naturvetenskap tillämpad på mänskliga förhållanden. När jag hade avlagt proven för andra graden, var jag redo att ta itu med de prov som föregick en tredje och slutgiltig invigning. Jag fördes då till en grotta högt upp i berget, och där blev jag lämnad ensam under en lång tid av tystnad och meditation. Detta var det subtilaste och svåraste av alla proven. Mat och vatten sattes in i grottan med jämna mellanrum, och jag tillbringade veckor och månader ensam, då jag såg solen gå upp och ner och iakttog årstidernas växlingar. Men det svåraste av allt, jag måste möta skaror av elementarandar och brottas med dem för att segra eller bli besegrad. Gång på gång frestade dessa underjordiska varelser mig med alla slags mutor för att få mig att överlämna mig åt dem, att överge min tro och min förtröstan på Gud och den eviga godheten. I gengäld skulle de ge mig makt att verka med Lucifers magi och få makt över själva jorden och dess folk, till och med över den inre världen. Jag tillbringade hela dagar i andlig tortyr, ofta i en själskamp av frestelse så att jag genom denna andliga och moraliska kamp tyckte mig kastad i en avgrund av mörker, långt svartare än natten, och jag låg på golvet i grottan som om jag hade varit död. Men mitt hjärta slog fortfarande, och jag levde vidare ett desperat fasthållande, i hjärta och sinne, vid tanken på Gud, till ljuset av godhetens ande, som jag fortfarande kände inom mig. Och till sist kom en svag känsla av harmoni, nästan salig, och efter en lång tystnad hörde jag fotsteg. Det var en präst med två prästinnor som kom fram till mig. De grep tag först min högra arm och sedan den vänstra. Jag låg som död ända tills översteprästen efter en kort stund av himmelsk frid lade sin högra hand först på min panna, tankecentret, sedan på halsen, dalcentret, till sist på hjärtat, kärlekens centrum. Efter denna träffaldiga beröring var jag i stånd att röra mig mycket långsamt, och jag öppnade ögonen och såg ett lysande sken från en blå plakett på den heliga stenen andra ändan av grottan. När prästen reste mig och ledde mig fram mot plaketten, blev jag förvirrad av dess strålande ljus. Plaketten var blank och ljus, och den fungerade som en spegel. Den återspeglade inte bara mitt utseende utan också mitt inre jag, mina tankar och mina naturliga svagheter. Men den visade också den styrka som jag kunde få om jag troget fasthöll vid det inre ljuset. Den visade inte bara mitt tanke- och känsloliv utan också vad jag bar djupt i mitt hjärta. Möjligheter som kan komma till uttryck från det heliga jaget inom mig och alla människor. När man manade mig att se djupare in i den magiska spegeln, såg jag möjligheter som tycktes oändliga. Medan jag stod där i förundran, riktades en ännu mera lysande ljusstråle från ovan, en stav av ljus och kraft, som först kom att vila på mitt huvud, sedan på halsen och slutligen över mitt hjärta, där den stannade. Överste prästens ord ljöd som ett musikakord från ett hjärta fyllt av kärlek och visdom. Min dotter, nu när din själ börjar sin långa resa genom ändlöst liv, skall det alltid förbli inom den magiska kraften av detta ljus. Ty vad du bär i hjärtat, attrahera det. Bevara ditt hjärta rent och gudarnas magi skall aldrig upphöra. Du är bara ett fragment, en atom, inom Guds universum, och det skall du alltid förbli. Makten över liv och död tillhör endast Gud. Ingen människa är stor. Allt det som hon tror att hon äger, är bara en del av Gud. Ingen människa kan beröva Gud hans makt, men Gud förgör människan om hon sätter sig upp mot honom. Lev i frid. Ge allt vad du arbetar för till Gud. Älska din nästa som dig själv och fortsätt på den uppåtgående väg som ska föra dig i trygghet tillbaka till din fadermoder. Du ska skörda glädje. Och du skall skörda smärta. Men dessa erfarenheter är frön som sås ut på jorden för att de skall bära andlig skörd och ge näring åt jordens barn. De frön av glädje och smärta som människorna måste så, växer i livets bröd och blir näring för människornas själar. Livets mystik ligger där i. Att plöja och skörda, att bruka jordelivets mylla. Du skall leva i ditt anletes svett ända tills fruktträdet når sin fulländning. Gång på gång återvänder vi till jorden för att verka här, och sedan återigen till himlen för vederkvickelse, ända till Guds vilja härskar på jorden så som i himlen. Jag kan fortfarande höra dessa ord. Då fick jag underliga visioner. Precis som Tova när han stod tillsammans med mästaren på berget, såg också jag nu in i både det förgångna och framtiden. Århundraden rullade förbi så att jag såg. Inte bara mitt korta liv med Maya-folket utan också ett långt perspektiv av liv i framtiden i länder på andra sidan jordklotet. Jag såg ut över haven till ett land med pyramider och tempel, där ett mörkhytt folk levde invid en stor, stilla, flytande flod. Jag såg mig som en prästinna där, och medan seklerna rullade framåt framträdde bilden av ett annat liv som jag levde i Kina. Sedan såg jag ett liv bland vitögade människor på en ö i norr och en skiss av ett arbete som skulle utföras där. Även i den långt avlägsna framtiden såg jag min älskade Havata i min närhet, och jag visste att hans stora kärlek skulle överleva död och åtskiljande och förena oss genom århundraden. Jag visste att han var i min närhet. Jag var nära att simma och ropade hans namn. Då hörde jag snabba steg och kände hans armar omsluta mig. Han bar mig till en i ordningställd bädd och gav mig mat och vin. Men nästa, Maya-flickan, hade genomgått den tredje invigningen. Havatas visdom. Redan i ungdomen genomgick Havata de föreskrivna proven och vann upplysning för sinne och hjärta. Han tillbringade många månader i bergen tillsammans med bröderna i ljusets land, och de lärde honom konsten att hela med färgstrålar från solen, vilka överfördes till den sjuke. De lärde honom också att lämna den fysiska kroppen och träda in i det andliga landet, att färdas över de stora ravinerna i bergen genom Levitation och att hjälpa de mentalt sjuka. Allt eftersom tiden gick lärde Tovanoi att begagna vissa av dessa magiska krafter, och vi växte upp i denna enkla barnsliga gemenskap, där hövdingen Havata lärde oss att härska med kärlek och att leva i frid med både människor och djur. Maya-folket dödade aldrig någon varelse av okynne. Om det var nödvändigt att döda för födans skull, gjorde de det sedan de först tackat sin broderdjuret, vars liv de var nödgade att ta för dess uppoffring och dess kött, som de betraktade som en gåva. En anda av broderskap, glädje, vänlighet och tjänande genomsyrade det gemensamma livet, en anda som de lärt av Havatas ord och gärningar. Vi delade allting lika. Ingen drömde om att ta för sig mer än någon annan, ty alla respekterade den andres behov. Havata hade både huvudets och hjärtats visdom förutom en djup andlig visdom, ty all hans kunskap kom till hans själ genom Guds ljus. Han insåg att den enda möjliga grunden för en rättvis lag och en rättvis regering, var broderskap, enkelhet och välvilja. Han visste att om broderskap förverkligades, skulle fred följa med framgång i konst, vetenskap och välbefinnande i kropp, själ och ande. Han förstod att lagen om broderskap, erkännandet av allas behov och samma rättigheter för var och en, var den rätta lösningen på alla problem och mellanhavanden hos vårt folk. Den första måndagen, den dag då månen stod ny, deltog Havata i domstolens sammanträde. Detta hölls i en stenbyggnad som liknade ett stort lantställe, där vinrankor klättrade upp för stenpelarna och över en kupol. Interiören bestod av en stor samlingssal med en låg mur som skilde gården från trädgårdarna och en inre rådssal vid bortre änden, med en öppning likt ett fönster som gav utblick över floden och bergen vid horisonten. Hövdingen Havata satt på ett säte, vilket var utskuret från en stor trädstam och utformat som en tron. Ryggen var prydd med utskurna figurer, en örn omgiven av druvor och sädesax. Här lyssnade han tålmodigt till de frågor och problem som hans folk och de yngre hövdingarna förelade honom. Somliga av dem kom från andra sidan bergen, andra från byar i när och fjärran. De flesta var enkla, primitiva och vänligt inställda. Men somliga var också offer för tvivel, fruktan och girighet, början till missnöje och split. En dag kom en ung hövding vid namn Armorik för att fråga vad han skulle göra för den händelse att skörden blev så dålig att hans folk hotades av hungersnöd. På hans egen jord var skörden inte tillräcklig, och den närmaste grannhövdingen nekade att låna ut areal annat än till ett orimligt pris. Skulle han betala eller skulle han ta land med våld från sin granne i vetskap om att han och hans folk skulle kunna besegra grannarna och ta för sig vad de ville ha? Om Armorik uppfyllde grannhövdingens krav, skulle hans eget folk svälta i avvaktan på nästa skörd. Han ansåg sig ha den moraliska rätten på sin sida. Den andres inställning var grym och felaktig. Han kunde kämpa och förmodligen vinna. Vad skulle han göra? Havata lyssnade uppmärksamt och satt en lång stund med slutna ögon som om han rådgjorde med de osynliga. Han sände bud efter den andra hövdingen, vilken efter att ha betygat sin vördnad försökte försvara sin sak. Han talade om fattigdom och behovet av att samla förråd i händelse av nöd. Hans folks rättigheter, sade han, gick före grannfolkets. Om någon skulle lida nöd, så skulle det bli dem. Han fattade humör men tystnade så småningom under blicken från dessa visa ögon, som kunde se djupt in i hjärtat. Havata talade milt som den står en auktoritativ och samtidigt vänligt inställd person, men det fanns tyngd och kraft i varje ord. Den som sätter sig själv främst, familjens eller stammens välgång framför det gemensamma goda, dör en långsam död, sade han. Först dör glädjen i hjärtat, fastän ingen vet det. Ty samvetets röst, som skulle vara en vis rådgivare, blir ett frättande sår. Han har ingen livslust längre och hans dagar är tunga och grå. Han drabbas av sjukdom och döden kommer som en tyrann, vilken bringar grymt lidande. Den orättfärdige kan inte undkomma detta. Han får inte heller behålla sina ägodelar ty, jord, luft, vatten och eldandarna, som ser att långsam dödar vad han förtjänar, nekar att hjälpa honom. Hans skördar slår fel och stormar ödelägger hans egendom. Boskapen drunknar genom översvämningar. Eldsvådor förtär hans ägodelar. Allt detta väntar honom. Havata vände sig till Armorik. Du har hört allt.